Då vill jag hälsa alla jättevälkomna till ett nytt avsnitt av Äktenskapspodden. Idag har vi några speciella gäster med oss som kommer från en speciell ö. Vi har Angela och Kjell med oss idag. Välkomna.
Tack.
Och vi är på Åstol. Öarnas ö. Västkustens pärla.
Just det.
Som vi säger. Som jag har börjat brukar börja våra program, så ska jag fråga er några frågor så att vi lär känna er lite grann. Vem gömmer sig mest för grannarna? Det är ju också en lite speciell fråga eftersom Åstol är
svårt att gömma sig.
Precis.
Det är lite svårt på den här stora ön, 600 gånger 400 meter.
Exakt.
Men det kanske är jag vet inte. Nej, jag tror inte det.
Ingen av er
kan
göra det. Nej,
jag tror inte. Nej.
Vem tycker att det var bättre förr?
Inte jag.
Inte jag heller. Det var bra. Vem är mest nöjd över att ha utfört några hushållssysslor? Angela.
Ja.
Det tror jag.
Mm. Och vem var vildast som tonåring?
Jag.
Du var själv. Ja. Direkt med armen upp.
Ja.
Härligt, härligt. Mm. Som jag sa, vi är på Åstol, en ö på västkusten, där ni båda faktiskt kommer ifrån.
Precis.
Hur kommer det sig att man bor på en liten ö, som du sa, 600 gånger 400 meter? När ni växte upp kanske var 500 personer, ish. När jag växte upp var det kanske 200, typ. Och så hittade ni varandra. Mm. Och vad hände?
Ska jag börja?
Ja,
visst. Spännande. Hur länge får man hålla på?
Man får hålla på hur länge man vill.
Åh, härligt, härligt, härligt. Jo, det här är den stora ön. Alltså, som mest bodde här 580 personer. Mm. Jag, Kjell, bodde på den norra sidan av ön. Och vi var en egen liten kluster i det här området då. Så att man var sällan över på andra sidan av Åstol. Så Angela, vem Angela var när hon var 5-6 år, jag har ingen aning om.
Nej.
Så vi träffades ju i skolan, jag tänker mig.
Och första gången vi liksom märkte varandra när vi gick i skolan. Ja.
Mm.
På den tiden var det ju en ö med mycket fiskebåtar, folk, som jag sa, väldigt mycket folk som bodde här. Så att det var en helt annan ö än vad det är idag. Mm. Så kan man säga. Idag kanske vi är 150 på vintern och 800 på sommaren.
Just eller mer. Men ni kände inte till varandra när ni var små?
Det gjorde vi inte. Nej. Det var väl inte förrän vi blir tonåringar kanske som vi började se varandra.
Mm. Ja. Hur går det till på en sån här liten ställe?
Mm. Alltså, jag hade ju spånat in den här killen som var tuff och snygg.
Ja. Var han en...
Lite busig, ja.
Han är lite busig.
Ja. Ja. Han var spännande, tycker jag faktiskt. Mm. Var nog det.
Vi kommer ju från kristna familjer, bägge två, egentligen. Mm. Angela kommer ju från pingstfamilj. Och mina föräldrar tillhörde Evangeliska Fostranstiftelsen.
Mm.
Och jag tror inte vi var lika hårt hållna. Vi hade inte samma katalog kanske riktigt som pingst hade, men Gud har överseende med sånt också.
Olika kulturer hade vi faktiskt från början, kan man säga.
Mm.
Mm. Men vi blev som sagt var kära i varandra och ganska unga var vi ju faktiskt. Det var ju på 70-talet, mitt på 70-talet. Mm. Ja, jag var 15-16 och Kjell 3 år äldre.
Ja. Mm. Vem var det som tog första steget?
Kommer du ihåg det?
Jag får passa.
Jag tror att det var så. Jag minns bara att liksom vi var hemma hos mig i alla fall en kväll. Och så satt vi där i en bit i soffan. Vem ska sätta sig närmare? Det var lite så spännande. Och,
ja.
Jag vet inte vem som gjorde vad. Och sen då 77 början på året gifte vi oss.
Ja. 19 mars.
Så vi firade faktiskt igår. Förrgår, söndag var det, firade vi 46 år i bröllopsdag.
Wow, grattis.
Mm.
Ja. Och i slutet på det året då fick vi vårt första barn också, just det, vårt första pojk.
Ja.
Men ni bodde här, ni gifte er och ni bodde kvar
Ja.
Det är ju vanligt annars, eller i era generation var det många som flyttade.
Det var det.
Ja, vi hade ju den föresatsen att vi skulle vilja bo kvar här. Mm. Vi byggde det näst sista huset på ön.
Mm.
Och vi flyttade in i, ja, någon gång sen 1979 huset som vi bor kvar i än idag. Och ja, det har ju gått några år som sagt.
Det var väl också det att vi tyckte att det var så fint det här liksom, med generationer, liksom, flera generationer. Så att när våra barn var små så hade vi ju även både farmor, farfar och mormor och morfar. Och det har betytt väldigt mycket faktiskt. Mm.
Sånt. Och då fanns ju också både skola och, nej, förskola kom lite senare, det kom 91 tror jag det var. Men det var ett helt annat samhälle på den tiden.
Mm. Ja, barnen hade ju allting här liksom, sina fritidsintresse, kyrkan, kompisar, bara behövde gå ut liksom. Det var så enkelt.
Det var väldigt enkelt, man kom in när belysningen tändes, då skulle man vara inne.
Precis, ja. Så var det. Ja.
Hur var era första år som gifta? Ni var ganska unga.
Vi var ganska unga, ja. Och jag skulle vilja säga att vi har ju fått filat ganska mycket på varandra och våra åsikter och så. För vi hade väldigt mycket våra sina egna åsikter, tycker jag. Och vi tyckte olika om väldigt mycket saker. Och vi kunde väl bråka om, och för det mesta egentligen, om små saker. Men det var ändå så här liksom att vi har verkligen fått filat på vår relation. För det var inte alltid så lätt, tänker jag. Så faktiskt, vi var unga och... Man hade ju inte direkt någon erfarenhet så.
Nej, och jag tänker också inte bara fila, utan jag tror det gäller om att man slipas på något sätt.
Just det,
att inte en sten är för hård.
Just det.
Utan att det är samspel på något sätt.
Och jag tyckte då att det var jobbigt att vi gör något väldigt lätt. I alla fall mycket lättare än själv att prata om saker och ting när någonting blev fel eller när vi hade bråkat om någonting eller så. Fast själv var ju med sig liksom att, men nu pratar vi inte om det mer, så vill han liksom. Mm. Så där har vi fått jobba med det faktiskt, mycket med att kunna prata om allting och så. Och när man gör en sak när man känner sig ledsen, att man verkligen inte går och lägger sig, utan att man liksom har gjort upp det först innan man lägger sig, att nu blir det så här idag liksom.
Mm.
Och det...
Och sen tycker jag det är svårt när man får barn. Vem man ska prata med egentligen. För det är så lätt att man tittar på grannarna. Ja, det är perfekta familjer ungefär då.
Mm.
Och så tänker man, hjälp alltså.
Mm.
Hur ska man orka på något sätt?
Mm.
Så att det fanns ju inte då lika många öppna möjligheter att söka källor egentligen.
Och så var det väl inte, man gjorde det inte heller på något sätt själv, tror jag det var så med. Man ville inte, man pratade inte om det ens en gång i kyrkan, att man kanske hade lite jobbigt. För våra första barn fick ju kolik då, så att vi hade ju väldigt kämpigt faktiskt med att, det visste vi ju inte om att man skulle börja gå och bära ett barn så mycket, och man visste som gråt så mycket och sådär. Men det är klart, vi fick ju väldigt mycket stöttning ändå, våra föräldrar och mina syskon och så. Så att det fick vi ju, men visst, det var inte enkelt.
Ja, det var en lärdom. Alltså, bara en sån sak som Angela nämnde med kolit. Till slut kom jag på det att man höll dem när de skulle sova på natten, och kunde man alltså under ryggen försiktigt lyfta dem lite grann då. Eller att man körde över en tröskel. Och jag vet, min svärfar sa, den pojken, det kan inte bli riktigt. Det blir bra.
Ja, det blir bra.
Ja.
Ja. Sen var ju han otroligt, första gången han var väldigt, en pojke, han är väldigt lugn och sansad. Han satte man anstans så satt han där. Han var ju liksom, ja, det var ju lite annorlunda med nummer två, om vi säger.
Ja, vi tyckte att han lyckades ganska bra med den första då. Sen kom ju mellanpojken, och då vändes våra begrepp. Vi började omvärdera, titta på stenen, vad som fanns på undersidan egentligen.
Ja. Det var ju en utmaning med andra barnet faktiskt, för han vägde över 5 kilo, och så att det var ju lite kämpigt. Wow. Men ja, men han sov åt och var väldigt tillfreds. Det var ju när han började gå sen, när han började resa sig upp, då blev det ett annat liv. Då sprang han runt överallt, och han har alltid varit livad på något sätt.
Mm. Ja,
kan man väl säga.
Och det springa runt, det har han fortsatt med på senare tid också, men det är en annan sak.
Mm. Ja. Men så där blev det en liten krock för er. Ni förväntade er att det skulle bli lika...
Ja, man hade ju en bild för när det första barnet, alltså kopiera på något sätt.
Att vi hade varit så bra att fostra barn, tyckte vi. Vi förstod inte att han hade så sprang runt.
Ja, det var lite grann som det, någon försvann under fötterna där. Liksom.
Vi brukar en del kompisar, våra kompisar skrattar åt oss och säga.
Liksom. Påminna kärleksfullhet.
Precis, ja. Så blir det. Mm. Ja. Så sen då när vi fick tredje sonen då, 84, då var ju liksom, då kände man ju sig liksom mycket mer säker och kände att nu, ja, vi hade ju erfarenhet av att ha barn och så. Så att det var mycket, mycket lättare egentligen. Men han var ju också aktiv, klart, tredje med. Det var så.
Mm. Men hur, ja, hur gjorde ni då som par? Om ni fick ett barn först som var enkelt och sen så blev det lite annat. Om ni ändå då, som du sa innan, ni tycker och tänker lite olika. Mm. Och...
Det var inte helt enkelt faktiskt. Det, allting var det inte. Men jag har ju varit sån som alltid har varit så intresserad av att läsa om psykologi och om barn och allt. Så jag tyckte att det var väldigt intressant. Så Kjell har ju fått på något sätt... ja, han har lyssnat på allting som jag kommit med och sagt, och han har ändå, tror jag, ganska mycket trott på det jag har sagt och så, att ändå faktiskt så. Eller vad säger du själv?
Ja, alltså vi har ju haft en hjälpare i familjen, kan jag nästan säga, i alla fall det skrivna ordet, om jag säger Alf B. Svensson.
Mm. Han känner till och gillar.
Angela läste väldigt mycket då. Och det han hade sagt, det var ord och lag.
Mm.
Och då förtröstade jag på min fru att hon hade säkerställt det här. Så att,
ja, mm,
ja, det, mm, det blev så.
Nej, men jag tyckte det var ju väldigt roligt att bli mamma och den här omsorgen om barnen och allt uppe. Men ja, alltså, jag tycker ändå att småbarnstiden, den var ändå ganska tuff.
Mm.
För att... alltså ska det vara så här mat på, och berätta och allt vad det, ja, städa och allt så. Ja, jag kände ändå att det var lite tufft så, tycker jag, när barnen var små,
mm,
på många sätt. Och jo, eftersom jag var hemma och själv jobbade och så var det ändå, tycker jag, många gånger man kände att det var tufft. Sen så blir jag ju också dagmamma väldigt tidigt också.
Just.
Men det var verkligen, verkligen någonting som jag tyckte väldigt mycket om. Mm. Alltså jag tyckte det var så härligt att vi kunde få andra barn här hemma hos oss. Det har alltid inspirerat mig jättemycket och så. Och det var positivt för hela familjen faktiskt. Och pojkarna fick lära sig att dela med sig. Och, ja. Och de tyckte ju om att de hade andra barn här, för då kunde de ju, hade de ju lekkamrater också. Mm. Det var till och med några barn som kom och frågade om inte vi också kunde få vara här. Så ja. Men ja. Kjell arbetade ju skift under den här tiden och kunde ju stötta upp mig ganska mycket ändå. De här dagarna han var ledig och så. Nu när vi hade både dagbarn och tre egna barn och sådär. Och sen hade vi ju väldigt stöd av mina föräldrar och Kjells föräldrar och så. Och de... dagbarnen blev ju en del av dem också.
Mm.
Så de var ju verkligen välkomna där också. De blev verkligen som en av oss på något sätt. Eller ja, i vår familj.
Mm.
Så jag har ju bara fina minnen från de dagbarn jag hade här. Och så vi tycker det var som en fin tid i vårt liv faktiskt. Mm.
Jag började på ett större företag i Stillingsund som då hette Unifoss den 8 mars 1977. Vi gifte oss den 19 mars. Mm. Så att jag jobbade som tekniker, alltså jobbade 3 skift på den perioden, eller den tiden där, jobbade 10-12 år skift. Och då fick man ju leda dagar emellanåt.
Mm,
så att de här dagbarnen som Angela hade, det blev också det där mina barn på något sätt. Mm. Inte lika mycket klart som Angela, men vi var ute med båten ibland och vi gjorde spännande grejer och leta snäckor och stenar och på vissa ställen och bada. Och, så att vi var också att man tog till sig med barnen till hjärtat på något sätt. Så att det kan man väl säga, det var...
Ja, det var ju rätt många år som vi faktiskt hade dagbarn, så jag tyckte ändå att det kändes väldigt, väldigt fint att ha det. Men sen så kände jag att när det väl tog slut det här med att vara dagmamma, då kände jag att nu vill jag läsa. Så, för jag ville jobba i förskolan och jag läste till barnskötare och började läsa lite gymnasiekompetens och... Sen läste jag förskollärare på distans och sen så läste jag 60 högskolepoäng och... Så jag blev ateljelista.
Ja, just det.
Ja, men för mig var det väldigt viktigt att få läsa, som jag inte hade gjort i min ungdom. Det var väldigt viktigt. Jag tyckte det var så roligt att få utbilda mig faktiskt. Det fick mera spännande uppgifter på förskolan och så. Och jag väldigt glad över att Kjell faktiskt stöttade mig så, för jag hade aldrig gått annars. Barnen var ju ändå fortfarande hemma och så. Och nej, det har varit väldigt bra att han kunde stötta mig i detta, det vill säga.
Mm. 1989 bytte jag om och blev så kallad utbildare. Så att jag bytte från chefgående till dagtidsjobb då.
Mm.
Och det blev dagtidsjobb resterande del av mitt arbetsliv sen faktiskt. Mm. Men jag var utbildare i 4-5 år kanske.
Var det bättre, tyckte ni? För
det blir en annan rytm i familjen.
Ja.
Som chefgående så jobbar vi många dagar i månaden. Men det blev helgerna. Vi jobbade halva söndagen till exempel ibland. Och det blir en annan rytm. Mm. Alltså det blir mer normalt, om det nu är normalt att jobba så.
Ja, precis.
Så det fick man lära sig också.
Men hur gjorde ni med barnuppfostran då? Om jag tänker att ni, om det var lite olika sorts grabbar ni fick.
Ja.
Eller var det du, Angela, som bestämde lite?
Ja, jag tror det faktiskt att det var så att det var jag som bestämde lite när det gäller barnen. Men alltså, vi tyckte ju olika saker. Vi försökte att aldrig ta de diskussionerna när vi var liksom med barn, utan då fick vi ta det efteråt när vi tyckte olika saker. Men det var inte bra att vi gjorde så idag, eller vi kanske ska göra säga nästa gång och så. För alltså, det är ju så när barn är olika att man får ju liksom använda lite olika metoder kanske och så faktiskt.
Mm. Och barnen, det är inte bara vi som är olika som vuxna, det är barnen också.
Mm.
Och barnen är inte dummare än att om man skulle hur kunde du göra så, Agra eller Kjell? Vi visade ju inte det för barnen, vad vi uppfattar i alla fall vi gjorde.
Mm.
Sen kan man ju aldrig lura barn på något sätt. Men ändå, jag överlät väldigt mycket till Angela.
Mm. Men det som var bra ändå tycker jag, vi försökte alltid att dela på, alltså alltid gå båda två när det var någonting med skolan, när det var någonting med barnen som uppstod och så delade vi alltid på det. Det var aldrig så att jag höll det för mig själv, utan vi diskuterade alltid och gick på möten tillsammans när det var saker som vi behövde hjälpas åt med. Det har vi gjort hela tiden. Deras skolgång tycker vi var jättebra.
Mm.
Det är faktiskt väldigt bra. Måste jag säga. Att man båda delar detta. För även om man litar på den ena eller andra så behöver man ändå ha samma kanske information båda två. För det är alltid svårt att säga så här, sa de liksom. Mm. Men alltså, det lärare och så vill förmedla till oss. Det tog vi ofta information tillsammans. Det gjorde vi.
Mm.
Ja.
Mm. Det är ett bra tips. Även om man kanske inte, den ena kanske gör mer hemma eller mer omsorgstagande. Så är det i skolan.
Så vi har nog diskuterat en hel del faktiskt, det tycker jag. Det har nog varit där att jag har nog haft ganska mycket åsikter om hur jag tycker att barn, och tyckte att det varit väldigt viktigt. Alltså. Så det vi nog kom överens med båda två, det var ju ändå det att barn behöver liksom en ram liksom runt i sin fostran. Det förstod vi ju mer och mer, att men ändå liksom där inne kan det ju finnas en frihet då i den här ramen och så.
Visst.
Så att vi stod väl för olika saker, för att jag själv tror jag. Jag kanske var lite mer blödig ibland och kände så här, men nu får vi göra det så här. Liksom. Mm. Och sen kunde Kjell också säga, men jag kanske var för sträng där. Och så att jag tyckte ändå att vi försökte hitta en balans i det.
Mm. Komplettera varandra.
Ja. Mm. Och man lär sig ju mer och mer för varje barn och varje år.
Ja, såklart.
Ja,
såklart. Så länge man kan liksom komma då tillsammans och prata om vad som funkar och inte funkar.
Mm. Precis.
Ni hade varit gifta i 46 år. Och varit ihop i...
Ja, det var några år innan. Vi förlovade 74.
74, ja. Mm. Snart. 72.
Ja, det är snart 50 år.
Det kan man inte tro när man ser det, ska jag säga.
Ja.
Har ni haft någonting, eller kanske flera saker, som ni har gått igenom som har varit lite extra jobbigt och påfrestande för er?
Vi har varit med om lite olika saker. Kriser i vårat liv kan vi ju säga att vi har varit med om. Och i och med kriserna så har vi faktiskt, när vi pratar om det nu efteråt, känt att man vet ju att det är många par som kan gå liksom, ja, vad heter det? Liksom,
glider
isär av krisen just va?
Mm.
Som händer. Men jag känner att vi blev nog starkare. För det som jag tänker på mest var ju egentligen den krisen då när vårat äldsta son ramlade av tåget.
Mm.
På en skolresa.
Ja, det här var ju 1990. Och som Angela sa, han ramlade av ett tåg.
Mm.
Det gör inte många.
Nej.
Och framförallt inte överlever. Men det var ingen självklarhet.
Nej. Det var ett snabbt tåg.
Ja, det,
110 km.
Vi var titta efteråt. Jag hade ramlat av tåget. Och en dörr som inte var låst. På en postvagn. Och det här området ligger i Småland en bit. Det var alltså en plats precis efter en järnvägsövergång. Det var en brunn som var ett stort järnrör som stack upp. Och någonstans där ramlade vår son av.
Mm.
Och det var ju stenar, alltså på längs en järnvägsräd så går det ju stenar och slipper och så vidare. De här stenarna, nu visar jag med handen här, men en decimeter kanske.
Mm.
Så att det var ju väldigt traumatiskt faktiskt.
Mm. Och det här var ju en klassresa då.
Ja, det var en skolresa
då i...
Ja, just så ni var hemma och han var på svängresa.
Ja. Och de fick väl bara, det var ju en och de satt ju den här vagnen, några kompisar och han då, och så ser de ju hur han bara ramlar ur.
Ja, han sugs ut.
Och kommer och säger liksom att, ja. Och då på något sätt så försökte de väl stanna tåget och så.
Ja, de försökte stanna, för först försökte de övertyga läraren att... det hade hänt en olycka.
Ja.
Och lärarna kunde inte riktigt ta in det heller. Så tåget hann att köra minst 3-4 kilometer.
Ja.
Och sen skulle de då försöka hitta. Pojken här då. Och till slut, de höll på en hel timme och letade. De körde med bilar mellan olika, eller ambulanser mellan olika övergångar. Och så småningom så hittade han det här. Och då var det så fantastiskt så att... han låg i det man kallar för framstupa sidoläge.
Mm. Och jag fick bara ett samtal hem liksom att den här olyckan hade hänt och var ensam hemma. Ja. Så när jag fick tag i Kjell då, som inte hade mobil på det sättet då, allting, så här, det var väldigt dramatiskt när vi kom in faktiskt.
Ja, just det med mobil, ja, det har ju underlättat så enormt.
Ja.
Men jag har ju kanske kommit till länge fram, men jag har alltid varit engagerad i samhället i olika funktioner. Jag skulle på ett fastighetstaxeringsmöte, kommer jag ihåg.
Mm.
Och helt plötsligt så kommer min svåger och svägerska. Det blev väldigt, väldigt jobbigt, för jag förstod med en gång att det var något som var galet.
Mm.
Mm. Ja.
Ja, för ni fick ett samtal att det här hade hänt och ni visste inte.
Och han lever, sa läraren.
Okay.
Bara så han lever, så att ja, men på något sätt så fick vi några som kom upp hit till mig och hjälpte mig, så vi fick ringa till sjukhuset där han låg och så, och fick reda på ändå att de hade gjort liksom undersökningar och gjort runkat hjärnan och så att han, de trodde inte att han skulle få några men och sådär. Men det var ju svårt att veta vilket tillstånd han skulle vara när vi kom in. Vi hade ju svårt att tro att han nästan, ja, skulle han sitta i rullstol eller skulle han ha men för livet, alltså inte kunna, och handikappa så, ja.
Mm.
Ja, vi åkte ju iväg till Borås lasarett och kom dit på kvällen och fick väldigt bra bemötande från personalen där då. Vi träffade ju sköterska ganska snabbt, vi träffade läkare, kommer jag inte ihåg, men vi fick träffa en om jag säger psykolog, sjukhuspastor. Så var han. Och det var en ny erfarenhet och liksom få prata utifrån den situation man stod upp i då.
Mm.
Ja, det var starkt.
Ja, det var mycket saker där.
Så att de opererade ju, han höll på i stort sett hela natten, klockan 5 på morgonen fick vi besöka han.
Ja, det var en dramatisk tid, för vi visste inte riktigt hur det skulle gå. Vi var ju där på Borås några nätter och han var ju så här delvis medvetslös, kallar de det för, eller något sånt. Så att det tog ju några dagar innan när vi förstod ändå att liksom, det var inte något fel på hjärnan och så, liksom. Men sen kom det ju en jobbig tid när vi kom hem också sen, för att han hade ju ont och värk i sina armar och det var...
Såklart.
Vi tog hem honom alldeles för tidigt, tycker jag, för vi ville ha hem honom. Och...
Vi kan ju säga så att han var ju mer eller mindre skalperad i huvudet från det att han föll ut och liksom tumlade runt på spåret där, och han höger arm var ju bruten bägge piporna och vänster arm var av här uppe i axeln då. Så att det var en tuff period på flera olika sätt här då.
Mm. Vi låg ju också en natt var eller två nätter. Vi låg alltid någon hos han också. Så att någon var hemma, någon var...
Ja. Hur länge var han på sjukhuset?
14 dagar, tre veckor.
Tre veckor tror jag det var faktiskt. Ja. Mm.
Ändå inte jättelänge före.
Nej, men vi tog hemma lite tidigt. Ja. Man säger.
Så det var en tuff period för honom också. Jag skulle börja i vad heter det, sjuan på Sjön.
Just det.
Ja, och det... inte kunde äta själv, inte kunde förmatas och allt typ av sånt. Han kunde inte använda sina armar och... Ja, det var tufft. Mm. Men vi är så tacksamma att det gick så bra.
Ja.
För sen hade han verkligen änglavakt. Oj.
Ja, verkligen. Ja, för nu är...
Nu är han helt bra. Han har aldrig några min, han har inte några min av det idag.
Nej.
Inte alls.
Nej, det är helt fantastiskt.
Mm.
Men hur i den här krisen... Jag fattar ju att man lämnar allt annat och det finns inga små saker som kanske bryr sig om, för att man fokuserar ju på att ens barn ska må bra. Men sen när det liksom landade att allt skulle bli bra, kunde ni känna då att ni hade burit varandra eller liksom funnits där för varandra på ett sätt?
Jag tror det blev bara så liksom att vi gjorde det på något sätt. Efteråt kan man väl tycka att man kanske släppte de här hemma på något sätt bara...
Så. Men jag tror det är en del, både krishantering och annat, att man måste lämna när någonting så allvarligt dyker upp, då är det ingen tvekan.
Men då kände vi ju ändå hur bra det var med våra föräldrar som kunde ställa upp och hjälpa till med de andra pojkarna, så det var jättebra på det sättet.
Blev det annorlunda mellan er efter?
Jag skulle nästan vilja säga det, att istället för att man liksom var och en gick åt sitt håll, så var det nästan så det påverkade, så att man smälte mer samman på något sätt.
Blev enade
på
ett annat sätt.
Ja.
Är det något mer som ni har?
vi kan säga så här också, att vår yngste son, han älskar naturen, och vi har varit mycket uppe i fjällen på somrarna och vandrat. Och vid ett tillfälle, så en höst var detta, då när vi kom hem, hade varit hemma ett tag, så blev det någon, han fick ont i huvudet helt enkelt.
Svullnade
då? Ja, det svullnade upp runt ögonen. Och uppe i huvudet. Och det var ett kapitel för sig det här. För att det slutade med att vi var 4 veckor på Mölndals lasarett. Man skulle komma till rätta med det här och helt plötsligt kunna få alltså spränghuvudvärk. Han var då 8-9 år. Och det här var de här svullnaderna som dök upp. Det poppade upp på huvudet, som jag visar på huvudet här nu. 2 centimeter ungefär. Tidsrymden var 2 timmar. Och vi hann aldrig åka in och visa upp det här förrän det var borta.
Nej,
jo.
Vad märkligt.
Ja, det var jättemärkligt. Ja,
det var jätteknepigt. Men
efteråt har vi förstått att det var liksom många som trodde att det var väldigt allvarligt. Men jag tror aldrig vi fattade så då när vi var där.
Men det var väldigt unikt för att när vi var där så träffade vi ju diverse olika specialister. Och vid ett tillfälle så hamnade vi på Sahlgrenska, jag och sonen längst fram. Och en massa doktorer och andra... professorer där bak, och de skulle liksom försöka bena ut vad är detta för något konstigt. Och det här slutade med att det var en ögonläkare som konstaterade att det här påminner om någonting som finns i Afrika.
Hon sa ju så här: har ni varit och vandrat i fjällen, sa hon?
Ja.
Ja.
Och då började det nysta upp på det sättet att då är det en fluga som lägger larver. Och de här larverna, de kryper in i ögonen. Så de hade alltså, de hade opererat ut ögon i Norge på folk. som inte hade behövt egentligen om de hade fått medicinering för det. För det fanns medicinering.
Mm.
Så det, och det slutade med att vi fick medicinering som man använde i Afrika. Och efter det så försvann den här problematiken.
Det var en larv som hade
det var en larv som krypit
in i hans ögon. Oh.
Ja, det var så läskigt. Ja.
Men det också, utan att veta vad det är.
Ja, ja, det var en ovisshet.
Mm,
våra släktingar trodde ju att det var mycket, mycket värre. Ja. Jag uttrycker mig försiktigt. Uh-huh.
Det är ju en av de här sakerna ändå som har varit de stora sakerna i våra barns liv. Sen har vi ju en annan väldigt stor kris som kom. Det var egentligen när vårt mellersta pojk då väntade sitt första barn. Mm. Och det var bara några veckor kvar till förlossningen. Så ringer hans fru till oss och berättar att deras barn har dött i magen.
Mm.
Och det var på våran bröllopsdag.
Mm. I vecka 35.
Och det var ju då vi kommit oss snabbt in till dem, för vi ville verkligen vara nere. De ville verkligen att vi skulle komma in, så både hennes föräldrar och vi kände verkligen att vi ville stötta dem. Vill de att vi ska vara här, så ska vi liksom, för det tog ju några dagar innan de kunde fylla fram det här barnet då. Så att det var ju väldigt, väldigt tungt, men vi kände ändå att det var väldigt, väldigt gott att få vara nära dem och kunna stötta dem i den här smärtsamma sorgen som de gick igenom, som var så svår att förklara, för det var verkligen ett mörker för oss allihopa just då. Så det kändes så, ja, då kände vi sig, gud, var är du någonstans liksom, det känns verkligen jätte, det var tungt, var det faktiskt.
Men där och då hade ett nytt kapitel skrivits in i mitt liv på något sätt. Jag brukar kategorisera mig själv som den mest lagoma av alla lagom personer som finns. Det skulle inte vara för mycket och inte för lite. Och mina söner då, när de växte upp, ofta så sa jag till Angela, går du på förmiddagsmötet så är jag hemma med pojkarna. Alltså de skulle inte synas, de skulle inte höras. Och 2008, jag har varit politiskt aktiv, framförallt föreningsaktiv. I mitt liv så var det alltså kämpa för det här samhället som vi bor på. Det var det första, det var det största. Familjen kom lite längre ner faktiskt. Mm. Och längst ner så kom ju Bibeln då. Och det var alltså ett tjockt lager med damm, Bibeln.
Mm.
Ska jag göra lite grann, men ungefär så.
Jobbet var också där efter.
Ja, jobbet ska inte på. Det var också två eller tre då, eller någonting sånt, i den prioriteringsordningen.
Mm.
Men när jag skulle fylla 55 år så började en process i mitt liv. Och jag var överallt. Jag var i samhället här och kämpade. Jag var i politiska, som sagt. Och jag kände... Det blev inte bra. Det var säkert bra ändå det man gjorde, men det var ingen förnöjsamhet i mitt liv.
Mm.
Alltså, vad håller jag på med? Vad är det sekundära och det primära? Jag jobbar mycket med sånt inom jobbet också. Och då hade jag bytt jobb x antal år tidigare. Jag var planerare. Jag identifierar mig som en planerare egentligen. Men... i mitt liv så var det någonting som fattades.
Mm.
Och då började en process 2008. Och den processen började på Gran Canaria, av alla ställen. Men den hade vi varit i så många år på Svestrar. Och lärt känna folk. Och det här slutade med att 1,5 år senare stod jag tjänstledigt. Jag kom hem till Angela och sa en dag att nu har jag tagit tjänstledigt i 3 månader. Hänger du med till Gran Canaria? Ja.
Alltså, det var inte riktigt så.
Vi hade pratat om att det skulle vara fint att få jobba där nere och så. Men det var inte så att vi hade sagt att vi skulle göra det så snabbt. Utan det var väl lite grann chockartat för mig faktiskt. Det var
så Angela hängde på.
Mm.
Så vi var där 3 månader och jobbade i en turistkyrka. Och det var väldigt lärorikt.
Mm. Mm.
Oj, 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 oj. Och där och då så fick vi vara med om att vara bland de här turisterna och försöka så in evangelien.
Mm.
Och det var För mig, men, alltså otroligt stark.
Att, ja, men alltså, det var ju väldigt så att vi nådde ju folk och folk ville oftast prata med oss. Och så, liksom, så det var en väldigt fin tid faktiskt. Vi lärde oss mycket på den tiden, kan man säga. Men sen så får jag nästan fortsätta sen där du säger då att det börjar också en ny tid hemma hos oss efter att du, Gud, hade börjat då, ja, göra något i ditt liv, något nytt i hans liv faktiskt. Och själv började läsa Bibeln och det, ja, det var en ny tid som började. Och för Kjell hade varit väldigt rädd för allting. Jag älskar att gå på sådana här konferenser och sådär, men Kjell sa, nej, gå du, så där liksom. Så, ja, var det. Men helt plötsligt så ville Kjell mer. Han ville också gå iväg och ja, det blev faktiskt en stor förändring i hela vårt äktenskap, skulle jag vilja säga, för att vi hade ju, ja, vi hade väl haft det bra, vi kan inte säga att vi har haft så krisigt i vårt äktenskap, men vi hade ändå inte kunnat prata det här andliga språket, vi hade inte kunnat dela, vi hade inte Gud med som tredje på det sättet som det blev nu, det blev något helt nytt, alltså det blev verkligen
ja. För även fall du är också uppvuxen i kyrkan.
På något sätt så, jag var ju, jag sa ju förut, jag är en föreningsmänniska egentligen och liksom älskar regler och rutiner och hur man gör. Och, men på något sätt så, det gav inte mig till slut någon tillfredsställelse.
Alltså att det, gå till kyrkan eller
nej, nej, i att förening? Nej, att vara kvar i det här. Jag kände en tomhet på något sätt. Och då när Herren vände upp och ner på mig bokstavligt talat, Då blev det blev en helt annan prioritering. Jag såg saken med andra ögon. Och framförallt man fick ett ljus. Jag såg människan på ett helt annat sätt. Och Gud är så fantastisk, för att han tar ju inte de som är skickliga, utan han skickliggör ju de heller då som kanske inte är någonting egentligen då, va? Brukar jag trösta mig med i alla fall.
Och Kjell sa just idag att man blir ofta satt i ett visst fack och så är man den sen hela livet. Men för något sätt blev det, så det blev något nytt, så folk blev nästan lite förvånade att själv var den som kanske sa någonting nu och det kanske varit jag innan och sådär. Men på något sätt så tycker jag när jag ser tillbaka på den här tiden att det var ju precis som Kjell säger, att vi var sådär lagom. Alltså kyrkan också, det var såhär, vi var på förmiddagsmöte, vi gjorde det och jobbade också såhär väldigt lagom. För jag bad väldigt mycket, att jag hade en önskan att vi skulle kunna dela och be tillsammans och så, men jag hade faktiskt nog inte riktigt tro på det ändå, att det skulle kunna bli så. Så för mig var det verkligen en överraskning.
Ja, jag tyckte. Men för det var också en sorg för dig.
Ja, kanske? Det var det.
Det var inte det du hade förväntat dig när du gifte dig, kanske?
Jag tänkte nog att jag mer skulle få vår själv till att vi kunde be upp, och det gjorde vi ju, men jag kände att det var bara jag som bad då kanske. Men nu alltså, blir det ju en ny fräschhet som verkligen har påverkat vår relation alltså, starkt, måste jag säga. Vi kan be tillsammans och vi kan prata alltså, om saker i ett gudsperspektiv. Det kunde vi aldrig göra förut faktiskt. Och han är med i vårt äktenskap nu. Liksom. Han är med och så. På ett nytt sätt skulle jag vilja säga.
Ja, det är en helt annan vigör på något sätt. Det är en helt annan fräschhet. Och när man då får del av det här, så är det ju så att det skulle vara omöjligt att gå tillbaka egentligen. Det som man kanske, om man nu får vara lite självkritisk, det är ju det att man, när man har upplevt någonting, när man har känt det här fräscha nya vinet, så vill man ju dela med sig. Och många gånger var vi uppe i kyrkan när vi hade varit på diverse grejer. Och tyckte det att ni måste ju förstå att det här är livet på något sätt. Men vi kanske inte förstod att vara visa i de här lägena. Den här äventyrslyssnaden är det fel ord egentligen. Men att när man då har upptäckt det här, så vill jag inte det ska sluta på något sätt, utan det finns ju hela tiden nya steg att ta. Så leva i det här, och leva i anden, det är spännande.
Men till början med så var det ju också så att du var väldigt liksom ibland på, så jag fick nästan dra innan då, för jag tänkte på hur du själv var när du inte var så.
Just det.
Så det, ja, Nej, men alltså, det var ju en speciell tid, för det var ju då vi egentligen också åkte till, som volontärer på Gran Canaria. Det var också den, efter det egentligen, som Gud hade mött dig, och vi kände liksom en sån längtan för att göra saker, för vi gjorde verkligen saker, och det som du säger, att vi gick på, vi har gått på retriter ihop, vi har gjort många sådana saker, och för att inte tala om när vi helt plötsligt åkte till Hillsong London, det var vi på gånger på. Vi kände liksom att, alltså, Gud välsignade oss på något sånt sätt, så vi kände oss nästan som vi var unga igen på något sätt. Liksom. Det blev verkligen en fräschhet i vår relation.
Så det har blivit ett nytt språk med man på något sätt.
Och det gjorde ju också att vi helt plötsligt blev väldigt nyfikna på varandra. Alltså, speciellt kan jag säga att jag blev det, för jag själv hade någonting att berätta varenda dag. Den här första perioden, då var det verkligen så som andra hade pratat med den. Och det var, nu lever vi mer än så båda två, att vi liksom har, vi är så nyfikna på vad du får tala till dig idag, eller vad går du och bär på. Liksom, att vi kan prata om det på ett sånt där transparent och naturligt sätt. Det är så innerligt tacksam för det betyder så mycket i ett äktenskap, att man delar sin tro, att man kan öppna sig och att man kan vara sårbar och att man liksom kan behöva hjälp av varandra, tyder mycket.
Mm. Ja, det är lite spännande, för att just det här med bönen, jag fattar ju inte det förrän jag var jättegammal, i alla fall över 55. Men det finns så mycket att ta ut i detta.
Mm.
Och det finns så mycket att be ut i det här. Ja, det här är en ny värld som har öppnats. Nya ögon som vi har fått i detta.
Då kan man liksom säga att era äktenskap hade ett före och efter. Nästan som Hägglunds, som vi pratade om förut.
Mm. Verkligen.
Varför? Och du var typ 50 runt.
55.
55 till och med. Varför lång tid, jag vet inte om man ska kalla det så, men varför tog det så lång tid innan det här kom, tror du? Jag menar, ni har varit kristna hela livet. Angela har haft en längtan efter det här.
Mm.
Hela ert äktenskap. Mm. Varför händer det?
Jag har inget bra svar på det.
Det är det som är så märkligt, tycker jag. Jag förstår det inte heller hur det plötsligt kunde ändras i så. Men det var ju under en tid ändå. Mm. Det var ju inte över en natt.
Nej.
Men det var ju under en tid. Och jag begrep det inte heller själv, för att det var några andra systrar som sa till mig. De hade pratat lite så här andligt med Kjell och så där. Jag sa, man kan inte prata för djupt andligt med Kjell, säger jag då. Du, han är på väg. Mm.
Själv förstod inte språket, så Angela rakt ut.
Förstår inte språket.
Nej, det är lite grann. Det var
lite så.
Ja. Men de såg det här och de upplevde det. Och jag läser, vi håller ju på med böcker, både jag och Angela, vi säljer ju böcker också.
Ja,
ni
har en bokshop,
ja, precis. Och det är mycket böcker som man vill ta del av. Alltså, man ska sälja igen, så är det bra man har läst dem. Och när det här öppnas, för det här måste ju börja i mitt liv.
Mm.
Alltså, har vi den här hungern, har vi den här längtan, då kan vad som helst inträffa.
Mm. Men alltså, i detta då som hände med Kjell, så jag vet inte, för Kjell har ju verkligen inte varit en sån person som har varit kanske så transparent eller så intresserad av detta, liksom att vad kan Gud göra med mig, eller få möta Gud på det sättet, utan han hade liksom som en liten så här mur runt sig så. Korrekt, och det var ingen som märkte att det var något sånt med Kjell, skulle jag säga. Jag tror inte det, för det är ju flera som sagt, men vad då liksom? Mm. Vad är det som är skillnaden? Men det var ju en väldigt stor skillnad. Mm. För jag märkte ju att det var en väldigt stor skillnad. Mm. Och sen också var det en sak som jag märkte också på vår relation då, att jag kände att Gud talade så tydligt till mig om detta, att det var så viktigt att det inte blev så här, så det blev så andligt, så att det inte, alltså vår relation, vår äktenskap, var väldigt viktigt, att det var det också som skulle också förändras. Alltså, vi skulle bli mera, för om vi ska kunna ge till andra människor, om Gud har lagt det på oss, att vi ska kunna vara ledare, så måste ju vår relation verkligen fungera.
Mm.
Så. Att vi verkligen, att det är äktighet, menar jag.
Hur skulle den bli förändrad, tänker du? Eller?
Nej, men jag tänkte att på så sätt att vi skulle kunna vara till hjälp för andra människor. Att man kommer hem och bara sitta och prata och liksom vara, liksom, tänker jag, att vi är så. Så att man kan vara till välsignelse för andra. Inte bara att nu är det gått, har det gått, fick vi detta underbara som jag inte hade kanske ens en gång räknat med. För Gud överraskar verkligen mig, kan jag säga, i detta. Och, ja, det var så fantastiskt att det kunde bli så. Och jag tror att det kan hända vem som helst. För man kan liksom inte styra det, men på något sätt så har ju Gud sett mina böner, fast jag inte kan säga att jag låg där varenda dag och gråt över det, utan det var ju någonting som jag... Ja,
det fanns i ditt hjärta.
Det fanns i ditt hjärta, ja, på något sätt. Det har jag ju särskänt, men, eller förstått. Så.
Faran som jag såg efteråt, det var ju egentligen det här då, att man såg inte hur passiv man blev.
Mm.
Och det är lite förvånansvärt, för jag blev frälst när jag var 17-18 år. Ja.
Så du hade alltid liksom en fot kvar i kyrkan och i liksom allt det
där. Hade jag. Men alltså det här helöverlåtelsen, jag fattar inte riktigt det. Jag försöker leva med Jesus idag på ett helt annat sätt.
Mm.
Och det gör jag via hjälp av den helige ande. Men jag fattar ju inte riktigt det här språket förut. Jag är så tacksam att det blir en kurskorrigering. Om det nu var en grad eller 180 grader, det kan ju diskuteras.
Mm.
Men i alla fall, det blir något annat. Så alltså i mitt liv, det är jättespännande då.
Mm.
Säkert man ju tänka så här också med livet, liksom då, att man kan ju aldrig backa tillbaka. Så man tänker, att tänk om det hade varit så, om vi hade liksom haft det i livet då när barnen växte upp och vi kunde liksom gå med dem på saker ihop och allt. Typ. Man kan ju aldrig se det. Så jag tror att varenda sak som händer, varenda sak när det gäller kriser som vi har pratat om, så lär man ju sig någonting. Och jag vet, det var någon annan person som råkade ut för något kris i våran bekantskapskrets som sa just det är så skönt, för jag vet att ni har gått igenom saker också, med den här olyckan som hände med våran äldste son, och liksom att de här kriserna gör ju något med mig och hur jag gör med det liksom. Liksom att man kan se att, så jag kanske kan se, försöker att se så här då liksom, att det är fantastiskt att vi får ha den tiden nu som pensionärer, och vi kan nu verkligen ta ner tiden varje morgon och sitta och läsa Bibeln och be tillsammans och få be för våra familjer och våra människorna här på ön och allt sådär. Så jag tänker ändå liksom att jag känner mig så tacksam över det.
Mm.
Och nu när vi har tid att sitta och prata med barnbarnen på ett helt annat sätt än vi hade innan, så att det känns ändå som att det är fräscht liksom på något sätt, tycker jag det känns som. Liksom, det är inte någonting som vi sa vi då, även om det hade varit härligt om det hade varit från början.
Ja, men det är, man har ju kanske också båda två lärt er från det också.
Mm.
Att det var inte så från början, utan det är verkligen något annat.
Och det skulle jag just vilja säga, att alltså, är det något som man tänker just på när man var ung och så och var nygift, så att man skulle behöva ha mer folk som inte är ens släktingar att prata med.
Mm.
Och säga, så här känns det idag. Jag är ledsen över det här ändå. Så sköter vi om det. Och så är det liksom, oftast är det ju bara små saker. Man blir det är ju inga stora grejer oftast, alltså, skulle jag vilja säga.
Nej.
Utan det är de här små. Och så varför skulle man alla på och sköta om det liksom, på något sätt? Kan man tycka nu då?
Mm.
Men det kan ju komma nu också, så det är inte det. Men vi är ju mycket mer liksom det här att man går tillbaka sen. Oj, varför sa jag så? Förlåt, liksom det är så. Som att man är mycket snabbare med att det ska bli bra igen. Mm. Alltså, jag tror Gud på mig är mycket snabbare att det är inte bra. Inte bra.
Mm. Hur, om jag tänker om det finns några andra par som lite kanske är i samma situation som ni var, där den ena kristen och troende och liksom allt det här, men och den andra här kanske lever lite mer fullt ut.
Mm.
Hur hanterar man det? Eller hur hanterar ni det? Eller lät ni det bara vara? Eller liksom, har några tankar och tips där? Från båda sidor, jag menar kanske du, Angela, det kanske fanns en frustration hos dig att det inte var så, och du själv kanske tyckte att det bara var löjligt att Angela ville, jag vet inte.
Mm. Men så var det ju lite.
Ja, jag gled undan helt enkelt. Mm. Jag överlät det till Angela att ta hand om det här på något sätt. Och det var ju en feghet egentligen.
Mm.
Men samtidigt, vi sa förut, man kan ju inte backa bandet.
Nej.
Utan man kan lära sig någonting utav det. Och det här med öppenhet är ju så viktigt. Alltså. Det är att man inte har någon gömda hörn utan ja.
En relation är ju väldigt viktigt, att man faktiskt är öppen och att man liksom inte har några dolda agenda, utan man verkligen kan prata om det och säga det. Det är ju faktiskt så, och det kanske man blir bättre och bättre på när man blir äldre, jag vet inte.
Mm.
Men som sagt, man kan inte backa bandet, man får bara
Men man skulle önska att det var lättare att prata om det i kyrkan på något sätt.
Mm.
För att man upprätthåller en fasad.
Mm.
Och just det här, alltså i små sammanhang, alltså i mindre sammanhang är bättre att säga, så är det så lätt att man tror man känner varandra.
Mm.
Och det är så lätt att ta allting för givet. Så har det varit. Vi har placerat varandra i fack. Och kanske speciellt i mindre sammanhang. Men jag måste komma bort från det.
Ja. Jag tror också att vi som är äldre måste också förstå att de unga lever i en helt annan värld än vad vi levde på något sätt. Liksom. Det måste man ju säga. Och stötta dem i det de är. Liksom. Och att de är så älskade till Jesus. Och att de kanske måste tänka på vad de lägger sin tid också. Men framför allt då att de tar tid med varandra i ett förhållande. För det gjorde ju vi också, Kjell. Vi åkte till Gran Canaria. Vi tog ju oftast ledigt nu, så här, och åkte själva. Till, då när barnen var så pass stora så att de kunde, sagt, de kunde vara med hos mamma eller svärmor. Då. Men då åkte vi, ibland kunde det bara vara någon natt. Vi var på hotell, låg på hotell. Eller, men vi gjorde liksom, vi åkte iväg för att vi kände att vi behövde vara själva. Och då blir det ju nästan som man var nyförälskad igen. Och man kände, vad härligt vara vi och sådär. Så det uppskattar jag jättemycket, för det gjorde vi faktiskt med jämna mellanrum.
Och nu är ni pensionärer.
Ja, nu är vi pensionärer.
Det är ett helt nytt kapitel.
Ja, verkligen. Och för mig är det ju ett nytt kapitel eftersom jag gick i somras. Bara. Jag har ju inte varit hemma så länge. Det går bättre och bättre.
hur är det att vara pensionär?
Ja, det är hårt. Det är fruktansvärt.
Det har massor att göra, eller?
Jag har varit hemma i 5 år. För en lång stora kort, så jag hade alltså en utmattningsdepression 2016. Mm. Och det var också någonting som var lärorikt. Jag var hemma ett helt år från jobbet. Och jag ser det så här, resan som man har gjort, det man har varit med om, ja, det har varit jobbiga grejer. Jag var hemma ett år, som jag sa. Men det finns en annan sida också. Det här negativa, om man är upp och vågar pröva lite grann, så kan det lägga sig i den andra skålen.
Mm.
Att det kan vara en styrka. Jag tror, kan vi få det tänket i vardagssvenssons liv? Du har någonting att komma med. Och Jesus vill använda oss i vardagen där vi möter folk. Och jag får bara snabbt lite igen också här också, att jag tror inte att vårt sätt att pensionera oss är riktigt ur Guds perspektivet. Mm. I alla fall inte i mitt liv, så kan jag säga. Ibland så sätter vi oss ner och sitter och rullar tummarna på något sätt.
Mm.
Nu när arbetslivet är slut, så livet är över. Nej, tvärtom.
Mm.
Det är ett helt nytt liv som börjar. Mm. Det tror jag vi har. Jag brukar nämna det när jag är ute och pratar och predikar ibland också. Mm. Att det finns inga sätt. Jo, det finns många sätt att pensionera sig. Men jag tror inte att det är det som Gud vill i våra liv.
Och inte heller i era relation, tänker jag.
Nej.
Precis, det är jätteviktigt.
Ni har ju många år kvar tillsammans och fortfarande kan växa och utvecklas och lära känna. Varandra mera, tänker jag.
Och äktenskapet måste man ju jobba på hela tiden, tänker jag. Det är ju hela tiden. Det är liksom inte så här att nu måste man verkligen värna och...
Äktenskapet är ju egentligen som livet med Kristus.
Mm.
Man får ju jobba på det.
Mm. Hur jobbar ni på det? Hur har ni jobbat på det och hur jobbar ni på det nu?
Nej, men det är väl lite som jag säger där, att vi liksom tar tid med att lyssna på varandra, och att man fortfarande, jag tycker just det här är viktigt, är att man fortfarande är nyfiken på varandra. Jag minns när den här tiden när barnen hade flyttat hemifrån, och då, det tyckte jag ju var så sorgligt, med nu ska vi inte ha något fredagsmys och nu ska vi inte ha, och så säger Kjell då att, men Angela, vi kan ju äta vad vi vill nu, vi behöver inte röra på att den ska ha det och den, utan vi kan ta en härlig biffstick eller vad som helst. Och det blir att vi har fortfarande fredagsmys och att man ändå gör grejer och så, tänker jag. Mm. Så man behöver inte bara, man kan inte leva bara för barnen. Alltså, vi gör ju det mycket ändå, för man har ju barnbarn och barnbarn och allting. Det är ju en så viktig del i vårat, familj liksom, på något sätt. Men att vi också har roligt ihop, och det gör vi också med att åka iväg på så här retreater, och vi gör saker ihop som vi kan dela och prata om sen. Mm. Det är ju jätteviktigt för att också vara ett redskap för det som Gud vill med våra liv, tänker jag. På den här platsen och på andra platser, och det nu är vi, han leder oss till. Mm. Ja. Så.
Just nyfikenheten, den får man inte tappa.
Mm.
Med bästa vän i Agda. Alltså, när vi gör, det vi gör tillsammans, det gör vi ju för att vi ska ha det bra. Men också för att utforska och kunna vara till hjälp för andra egentligen. Mm. Mm. Och tappar man nyfikenheten, då har man att jobba på, kan jag tänka mig.
Mm.
Men hur håller man nyfikenheten?
Och den är ju lite svår ibland, för jag tänker just på det att man kan ju egentligen allting av varandra. Liksom så.
Precis, ja, men efter så
många, men man kanske måste ibland dra upp lite gamla saker också. Vi gjorde ju då faktiskt, Kjell, kommer du ihåg egentligen det var när vi, liksom, hur gamla var när vi träffades och hur var det egentligen? Och så kommer du ihåg det och det, att man ibland kan gå tillbaka på det. Men också hitta nya saker.
Mm.
För jag tänker att det skulle jag vilja säga att det gör man ju egentligen genom det att man lyssnar på Gud också. Och lyssnar på vad Gud säger till en. Och vad, man kanske har fått någonting så här. Och så det vill man dela det med den andra. Och då, jag tycker alltid det är så roligt när jag säger, ja men jag går och tänker på det här. Jaha. Och så får man kanske råda runt. Jaha, det har inte jag tänkt på det. Att det står det vid mig. Ja just det. Och så man kan, det är så härligt att kunna dela det gudomliga men också vardagliga. Mm. Jag tycker det går i varandra på något sätt.
Mm.
Så skulle jag vilja säga att det gör. Så man behöver ju båda. Och då måste man bli lite, vara lite nyfiken på vad den andra har att säga. Som att, nu måste jag berätta det. Men liksom, lyssna också.
Mm.
Lyssna, vad säger han? Bara så.
Mm.
Jag tror det andra delen av det är ju det här att man, om man saknar ord, det blir tyst. Bara det är ju en fara egentligen.
Mm.
Det kanske då som man verkligen behöver någon att prata med.
Mm.
Tystnad visst säger ju också någonting.
Mm.
Inte ord. Men det säger ju någonting att man inte har något att prata om egentligen.
Mm. Det säger så.
Så att,
om det inte är en period där man känner att, eller man kanske också behöver vara tysta, ja, en period.
Precis. Ja.
Mm, det kan jag också med.
Men en osund tysthet där man aldrig har någonting att prata med om. Det är ju inte.
Nej, eller man pratar förbi varandra på något sätt. Och, så det finns ju många varianter på det här.
Men ibland blir det ju lite tyst också. Det är ju också skönt att man kanske känner att, men vi har ju många gånger, vi har på semester har vi kunnat läsa böcker och det var ju tyst. Och så har vi sagt, nu ska vi gå och äta nu? Eller, liksom, det har vi, och det har, vi har verkligen njutit av det också.
Mm.
För liksom, det är också härligt, bara för att läsa en bra bok. Och du läser också en bra bok. Liksom, så här. Mm. Det är väldigt. Så att man kan göra tystnad. Det är också skönt. Ibland sitter man här bara och lyssna på lovsång och så.
Jag brukar säga att det finns hopp för de allra flesta egentligen. Det är ju en klyscha vi använder ibland. Och det är till och med ett epitet på en hel kampanj som Sebastian Staxet och de har haft.
Mm.
Och det är lätt i mindre sammanhang. Att man kör på det man alltid har gjort. Det är en trygghet.
Mm.
Men det kommer tillbaka till det här, som jag säger, sunda nyfikenheten.
Mm.
Alltså det finns en värld utanför Sherwoodskogen, och det är viktigt att du får upptäcka den på något sätt.
Så häftigt att ni har gjort den här resan och att det också ändå äldre dag, jag vet inte om man ska säga det så, men att det är, att ja, som du säger, det är aldrig för sent och det är liksom, det har blivit en ny tändning kanske hos er.
Verkligen.
Och nu har det hela livet framför. Det är fantastiskt.
Ja.
Har ni några tips som ni skulle vilja dela med er av, eller har ni något annat som ni skulle vilja dela? Jag menar, ni har levt många år tillsammans.
Nej, men det som jag sa för just detta att man gör roliga saker ihop, att man åker iväg, det tycker jag är så viktigt. Det säger jag alltid till mina barn att liksom åka iväg, gör någonting helt själva utan barnen. För det är så, man behöver faktiskt det. Det är så viktigt faktiskt. Ja.
Jag skulle också vilja säga, komma tillbaka till det med lyssna in. Alltså vara nyfiken på något sätt och inte ta för givet, så har det alltid varit, så ska det alltid vara.
Mm.
Utan det finns så mycket mer att upptäcka.
Mm. Och sen skulle jag också vilja säga det här att låt Gud vara med i ditt äktenskap, då blir det en starkare relation och så. Och han är med både i motgångar och medgångar, tänker jag.
Det är verkligen, har ni känt det?
Det har jag verkligen känt. Verkligen känt det. Det var starkt.
Och just det här då, att våra svagheter som du kanske har varit med om och upplevt, det kan bli vår styrka. Till välsignelse för någon annan.
Precis. Men också det här att prata med varandra, liksom. Det, för det har jag jobbat mycket med mig själv, för det var inte så lätt för allt det får ju, men alltså det har blivit så bra med det att man inte får ge sig faktiskt. När man är, vi är ju sån som kan prata och som gärna vill prata och kanske har lättare för det och så, men så nu tycker jag det är särskilt att vi verkligen kan prata om allt och gör det varje dag.
Jo, men jag tror det ligger också lite grann i generna. Manligt, kvinnligt. Jag tror det faktiskt.
Kanske.
Männen pratar inte känslor.
Det är det vi håller på att försöka ändra på.
Ja, för de behöver det verkligen. Männen pratar också.
Ja, de har ju lika mycket känslor som vi. Sen så kanske vi behöver tona ner lite. Eller då kan jag tänka ibland i alla fall. Man behöver inte babbla ut om allt faktiskt.
Det är också.
Det är bra. Det är lite ge och ta. Hörrni, vi har kommit till vår sista lilla fråga här. Så jag skulle vilja, Kjell, att du berättar vad som är det bästa med Angela. Och sen Angela, du, vad som är det bästa med Kjell.
Det bästa med Angela, det är att hon ger aldrig upp. Hon har en förmåga att där jag inte ser möjligheter, där ser hon möjligheter. Det kan vara praktiska saker, men det kan också vara relationer med folk eller se möjligheter utifrån perspektivet då att man får både ödmjuka sig och man får kanske göra ett varv till i något sammanhang. Det är en styrka, plus att han glömmer bästa vän. Som sagt.
Och det bästa med Kjell är att han alltid ställer upp för mig och är hjälpsam och ordnar mig. Men också faktiskt om pojkarna och deras familjer. Och så ger han mig kaffe på sängen.
Gör du det?
Ja. Han är verkligen...
Stort sett.
Han är verkligen min bästa. Vi kan prata om allt. Och så delar vi Jesus tillsammans.
Mm. Så fint. Tusen tack att jag fick komma hit. Vi sitter också på en fantastisk... Nu sitter jag med ryggen mot, men havet är precis utanför. Ni bor ju helt underbart här uppe. Jag tackar så jättemycket. Och på återseende.
Tack för att du fick vara med.